Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor. Klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ja.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa.
Succépodden som nu ligger på Aller Media och Femina.
Ja.
Det finns ju såklart på alla andra poddplattformar. Men om ni vill läsa lite extra med oss, bland annat en liten intervju, så kan ni gå in på femina.se och läsa lite med oss. Jajamensan, hur är läget?
Det är mycket bra faktiskt. Det regnar ute faktiskt. Och dagen började ju som något så här. Vad ska man säga när det känns som att man får respit? När man har massa så här planer. Och mina planer innefattar ju oftast väldigt mycket utomhus. Och så bara behöver man typ tänka om eller bli liksom hindrad från det av väder. Vilket kan vara så jävla skönt. Så att man så här,
nej,
det blir ingenting. Jag får skippa min 2 timmars promenad och mina planer på att flytta massa saker i trädgården och sånt. Nu har jag bara suttit och betat av såna här surdegar. Jävligt satisfying faktiskt.
Jag håller också på med det. Jag håller på med ekonomi de senaste 3 dagarna.
Mm.
Alltså, det är så, lika vidrigt som det är när man gör det, lika härligt är det efteråt. Och så tänker jag så här, varför är det ett sånt trauma varje gång man ska sätta sig med det här? Istället för att tänk på riktigt, Sanna. Om man håller på med sin, liksom, sitt företag en timme aktivt varje vecka, då skulle man aldrig ha några problem med någonting överhuvudtaget. Jag vet det.
Ja, och det är en sån oerhört härlig känsla av kontroll som infinner sig. Alltså, jag har tänkt mycket på det på senaste. Det här som man gärna slänger ur sig. Att så här, du har sånt kontrollbehov. Sånt kontroll, som att det alltid, återigen, förenklar vi.
Är något negativt?
Ja, men man förenklar saker och ting. Så här, men kontrollbehov, ja, men det är jätteviktigt att få ett kontrollbehov tillfredsställt. Och det är jättebra att ha kontroll över sitt liv. Och det är en grov generalisering att säga att all typ av kontrollbehov bara är av ondo för oss människor.
Jo, det är så konstigt, för när jag har suttit med det här idag så tänker jag så här, de energierna som uppkommer när man inte har kontroll, de påminner mig om missbruk, medberoende, galenskap. Man går liksom från 0 till 100 av en känsla att man har tappat all kontroll. Som i Gröna Lund, man slår på de där groden eller vad det är, så här, med den där hammaren. Och så här, hur man än gör så sminkar den där jävla grodan ner under ytan. Man bara, men hur svårt kan det vara? Och sen när man bara ägnar lite till åt att ta tillbaka kontrollen, så är det som att hela ens inre stillnar. Men jag tror att man tänker på den här, jag ska säga, bilden av ett kontrollfreak, ett kvinnligt kontrollfreak. Vad sa ni nu? Vad ska vara barnen då? Alltså någon som inte kan slappna av på grund av inre stress. Och det är ju inte riktigt samma sak.
Nej,
men allting har liksom korvats ihop till en enda smetig freudian gegga, känner jag.
Ja, och jag tänker att kontrollen över andra människor, det är väl den som kan vara av godo att försöka släppa. Och kontrollen över det som är okontrollerbart. Väder, vind, ligga och oroa sig för liksom, typ att det ska bli en jordbävning eller översvämning. Alternativt flygolycka nästa gång man flyger. Alltså den typen av skeenden som är utan vår kontroll är extremt onödigt.
Det går att bota med piller.
Ja, det har alltid funkat. Men däremot kontrollen över sitt eget liv, och det är väl kanske det som är den medberoendets stora USP, att vi ägnar mer kontroll åt det som inte går att kontrollera, det vill säga yttre omständigheter som är okontrollerbara samt andra människor, andra vuxna människor. Det är klart att viss typ av kontroll måste utövas när det gäller våra barn, men när det gäller oss själva, det är liksom där vi ska ta kontrollen. Det är där man mår bra. För fan vad bra man mår när man har en struckad agenda och när man har koll på sin bokföring och på sina in- och utbetalningar, och man liksom ser om sitt hus och ser om sin livssituation på något sätt. Ser över, det är väl fan det man kallar för self-care som är så poppis nu för tiden.
Men jag tycker det är ganska spännande. Vi känner båda två en kvinna som utåt sett är liksom, ja, men typ Sveriges mest tryckade kvinna.
Mm.
Ja, hon är liksom rätt på alla sätt. PK-rätt, mamma-rätt. Jag behöver inte gå vidare. Men det är också bilden man har, att jag tycker att det är så spännande att många av dem som utåt sett har det, allt det som man själv inte tycker att man har kontroll på. Ja, men det händer ofta då att det kommer fram, jag vill inte säga hur, att så här, superkaos i det privata.
Mm.
Medberoende, inte koll kanske på skatter. Jag måste säga, summan av kardemumman är att jag tror att alla människor har problem med en viss struktur. Det är bara att när man själv inte har koll så tror man att alla andra har det. Jag tänkte på det här om dagen när det var föräldramöte.
Mm.
Och sen så ringde jag till en av mammorna och skrev så här, men visst var det idag? Hon bara, nej, men det är inte först 6. Jag bara, jo, det är nu 5. Hon bara, okej, men då skiter jag i, för jag hinner inte det, typ. Prata med dig. Du bara, jaha, jag tror att det var imorgon, så här. Och jag blev helt så här perplex. Jag bara, nej men gud, nu ska vi liksom, nu är det föräldramöte. Lite som att jag känner att man inte har något kapital att ta av. När man känner sig själv, liksom, att man har kontroll på allting, då gör det ingenting om man någon gång failar lite. Men jag har liksom satt ett sånt krav på mig för att jag inte någon gång mer vill missa något sånt där.
Mm.
Så jag blir så stressad över allting. Och så märker man annars, aha, sorry, nej det har vi missat. Eller vi glömde badbrallorna, vi gjorde det. Så här, va? Vad falskt? Ni utger er för att ha superstruktur. Jag blir liksom besviken på att, att mina liksom då så kallade struckförebilder verkar fan ha samma problem som en själv. Förstår lite vad jag menar?
Mm.
Och många som säger så här, jag har en kompis som har väldigt bra, liksom bra ekonomi, det går bra med barnen, bra karaslog, bra boenden, bla bla bla. Och hon säger alltid så här när någon frågar om vi ska boka någonting, fråga inte mig redan nu, jag är hopplös, jag bokar bara några dagar innan. Och jag tyckte att det var så lite gulligt, lite härligt, lite skönt. Men så inser jag också så här att människor som är sköna och säger sköna grejer, de har ju också hela tiden en backup. Det är just att jag har 5 barn, jag styr upp mycket själv. Jag kan inte, det är inte så här att om jag inte har bokat ett sommarhus över sommaren, då är det inte så här att jag har 50 backup.
Mm.
Jag har liksom inte, jag menar, man har ju vissa som är såhär, vet inte om vi ska åka till mammas och deras skärgårdshus, eller om vi tar Mallis, pappans nya tjej, eller om vi tar farmors ställe i Skåne. Jag vet att det är deras vardag, men samtidigt så blir jag så provocerad så att jag nästan vill kräkas. Förstår du? Eller såhär, ja men då ska vi skilja, så man vill ändå bo bra, så bla 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 bla. Ja men, ja man vill ju bo någonstans. Att det är såhär att man är så mycket upp i där man är. Förstår jag menar? Människan har inte så himla lätt att se hur andra människor har eller andra människor mår. Och det är också förlåtande. Förstår jag menar?
Mm.
Men jag tycker det är intressant att jag inser det mer och mer, att summan av allas laster blir, skålpundet väger typ ungefär lika mycket till slut ändå. Sen kan man vara en bättre eller sämre människa på att hantera det. Förstår du lite vad jag menar?
Mm. Man ska inte inbilla sig att det där hänger i över hela ens liv. Att så här, en gång ostruckad, alltid ostruckad.
Nej, utan nej. Det är lite som vi pratar om med psykisk hälsa. Mm. Så här, ja, men nu fick du diagnosen bipolär. Enligt statistiken kommer du dö typ. Du kan inte ha ett bra liv. Nej, men det är ofta så att det är så här statiska tankar om sådana bojor som människan alltid haft. Ekonomi, hälsa. Det är kanske lättare att hantera lite som när vi pratar om skvaller. Liksom, att så här, man måste skvallra på för att så här, hålla sig ajour med sin samtid och sina närmaste. Liksom. Man måste ha koll för att lära sig de sociala koderna. Och det märker man de som inte kan de sociala koderna.
Mm.
De hamnar i mycket trubbel. Liksom, och det är just en bokstavskombinationsgrej. Att man säger, jaha, den där personen sårad. Jag sa ju bara, ja men du vet. Ja.
Hur har din vecka varit?
Nej men den har varit fin tycker jag. Jag följde ju hastigt och lustigt med Karo och Anna till Gotland.
Mm.
Jag tycker det är så konstigt det där att man kan få sånt sug efter fysiska platser.
Mm.
Att man känner sig, nej men sex, droger, rock'n'roll och shopping kommer inte hjälpa nu. Det är så här, jag måste bara gå med så här gotländsk mylla under skorna typ.
Ja.
Så att vi körde 48 timmars. Och då fick jag också en annan insikt som jag tyckte var jäkligt jobbig. Eller jag har fått den förut men nu blir den så tydlig. Jag tycker så här, efter 48 timmar så är det så här, det är klart att man vill vara kvar alltid. Man vill vara kvar på Gotland, man vill basta, man vill dricka lite vin med sina kompisar hit och dit. Men ju fler barn man har fått och ju längre man har levt så inser man så här att 48 timmar är ganska lagom. Man hinner gå promenad, man hinner liksom käka massa goda middagar, man hinner basta, man hinner plocka undan i huset, man hinner prata, man hinner gråta, skratta, bla bla bla. Och sen är man rätt nöjd. Och då tänkte jag så här, när man blir äldre då och liksom ska sitta och kolla på dumburken eller så här påta i trädgården,
mm.
då har jag 48 timmars sjok. Sen är jag liksom, sen är jag klar.
Men det kan ju vara så att du är, det är liksom din tids, ja men vad fan ska man kalla det för? Nej, men,
min tidsaxel, ja, liksom, tidsaxel, den är nådd då.
Den är så 48 timmars sjok, så okej, nu är vi där och sen är det nästa grej så här, för att om man tittar på ditt liv så känns det lite grann som att du ändå redan lever så i sådana här 48 timmars
Jo, men jag gör ju det. Och jag har funderat lite över så här, ibland när jag reser ensam så känner jag mig alltid tom, olycklig och liksom alienerad den tredje dagen. Och så har jag liksom försökt göra någon liten så här conclusion. Det var, då, var det för att vi satt uppe sent och drack massa vin, eller var det för att vi... jag kände mig ful i den där klänningen, alla andra hade så långa, fina, dyra kläder. Jag försöker liksom hitta orsaker till att jag helt plötsligt inte känner att jag tillhör den inre kretsen. Att jag liksom står utanför och tittar in. Och jag tror inte att någon annan känner det, men jag känner att jag... Du vet, som man kan känna när man kommer på en fest och tänker så här, men nu tänker alla att jag är si och så. Fast ingen bryr sig. Det är inte så många som bryr sig om, men som man tror på gott och ont liksom. Men att det är just att efter det där 48 timmars liksom intervallet...
Det där är väl kanske din stora inre konflikt. Att du älskar äventyret, upplevelserna. Du är alltid lockad av att det liksom händer något. Fear of missing out typ. Och sen är du ändå världens jävla hemmakatt som bara vill ligga så här sked med Frasse och ha Bobo på andra sidan och så här... Elon, Dante och Ossians gärna i foten.
Jag ser längt dig ju hem. Och
du
ligger
hem. Du ligger mycket hemmakatt som äventyrskvinna.
Ja.
Så du är
jag bara, Amazonas 48 timmar.
Nej, men tänk dig såhär Magda Gad-livet. Det är inget för dig.
Om jag inte får åka till ett nytt ställe typ i omnejd av Afghanistan, ja, 48 timmar, måste jag hela tiden planera in 48
timmar. Du måste också åka hem en natt emellan och så ligga sked med Frasse och sen bara upp i någon så här Karalbergen när det är så här helt annan grej, så du får lite nya vyer.
Ja, jag tror att det är det, att jag har behov av nya vyer.
Ja, ja.
Ja. Och jag vet inte, jag tänkte på det i Hanna Hellqvists senaste krönika. Så skriver hon om att hon är inne på Tinder och börjar snacka med någon kille som så här, gör något forskningsprojekt i Egypten. Om typ så här, ja, men ensamstående mäns drömmar under corona typ. Väldigt apart, men det var det hon gjorde liksom. Och så börjar hon säga, wow, gud, ja, de är så här ensamstående, har typ inga jobb eller vad det nu var. Och ändå så har de så här stora, feta drömmar. Och hon sa, det som har hänt med mig under corona och vad hon också kunde utröna från många andra är att så här, man har inte längre några feta äventyrsdrömmar på det sättet. Och hon sa, gud, jag skäms så mycket. Det enda jag drömmer om, det är så här, sätta den nya typ... tulpanlöken Alcolsisus som kommer ut i våren, eller så här, dra på grus och gå in och lägga mig och kolla på någon tv-serie. Att så här, drömmarna har hamnat inom sin inre sfär och sin inre gräns. Man vet liksom inte vad som väntar utanför längre. Innan de har alltid så här, ja, men just med 48 timmars chock. Jag vet vad som händer inom mina 48 timmar, men jag vet inte vad som händer utanför. Då har jag inte liksom energi kvar till min... Så här, ja, nu är min energi över till att vara den här sprudlande, glada äventyret. Då måste jag hem och hämta liksom, ja, smör och bröd typ hemma av honom. Och hon var så här, jaha, men gud vad fascinerande. Så här, folk drömmer, stora drömmar. Hon sa, ja, men summan av hennes liksom analys var att vi måste ju ha drömmar. Annars slutar vi ju bry oss om andras drömmar. Förstår lite vad jag menar. Och jag känner också det, att innan var alltid sån hett, så man skulle planera någon knullweekend i Köpenhamn eller Toscana typ. Det var hitan och ditan och brudarna. Och nu är jag plötsligt, när jag ska åka till Sardinien på träningsresa med G-Flex och Sofia Wistam på tisdag.
Du skojar, det här hade jag ingen aning om.
Nej, men det är en resa som då frös inne förra året för att man inte fick åka. Den har varit en gång förut. Det är min kompis Karin Frisell och hennes kumpan som gör det här med då Heart 54, D-Flex, vad jag ska D-Flex. Nej, men vi ska liksom, vi åker på tisdag, kommer hem på lördag. Vi ska åka båt, vi ska träna på ponton, vi ska rida, vi ska äta goda middagar och bo i en svit. Typ.
Underbart.
Ja, och Sofia.
Men det här är peppade. Och ni ska också träna människor, antar jag.
Nej, vi ska tränas av D-Flex och hans kompanier.
Ni ska vara med, alltså ni är deltagare på det här.
Ja. Alltså ska man åka ut på en liten båttur och det är tre rätter i en liten vik och... Nej men du vet, så jävla göttigt.
Ah.
Och jag är så här, jaha men gud jag ska åka iväg och gud hur ska det här gå till? Så kan jag vara borta 48 timmar? Nej det går inte. Jag har typ ljugit lite om att vi ska åka på onsdagen till Mattias. Alltså så här, jag känner mig så ovan, precis som när jag var ute för några veckor sedan och det kom så här två glas champagne. Det är från killarna där borta. Alltså det är som att jag har slungats tillbaka till en tid när jag så här, ja, men gymnasie... mentalitet.
Mm.
Jag vet inte riktigt längre hur det går till. Någon måste liksom ledsaga mig. Du får tacka, nej du får tacka. Nej. Liksom, alltså, det är det som jag tror är hela plussidan av det här.
Mm.
Vi har liksom blivit unga i sinnet igen, för vi är inte längre liksom blasé.
Nej, det är helt
vi tar så. Inte längre saker för givet. Är du med mig?
Mm, gud ja. Var
det, tycker du att det... Fick du en liten tankeställelse? Aha! Eller har du tänkt på det 1000 gånger? Eller?
Nej, jag tänkte på det så sent som igår. När vi då för första gången, jag och Micke, äntrade det första så här, officiella minglet. Vi var ju på vår gemensamma vän Kristoffer Triumfs releasefest av hans nya bok som heter Törst. Precis. Som släpps på Bookmarks. Förlag och den handlar ju om hans alkoholresa kan man säga. Jag har inte läst den än. Men jag kommer...
Alkohol och, alltså, och drugs väl?
Ja, men precis. Och vi, jag ska återkomma när jag har läst den. Men vi blev ju kompisar, du och jag, med Kristoffer när vi gjorde en resa tillsammans med SOS Barnbyar. En resa som jag för övrigt, trots att vi var på kanske de mörkaste platserna som jag någonsin har besökt. Alltså den här helt fruktansvärda parken i Sankt Peter, eller i Johannesburg, i på världens största soptipp liksom, där det bara bodde bara, alltså det var så jävla mörkt, barnhemmet, alltså det etsade sig fast i mig och skapade liksom, tror jag, ett livslångt engagemang för att hjälpa barn i utsatta delar av världen. Men det som också hände, vilket var så absurt, det var ju att det var en av de härligaste resorna som jag någonsin har gjort. För att du och jag och Kristoffer var, alltså det var när man så här hittar en vän för livet. Så här brother from another mother och bara direkt kan gå, det är väldigt sällan det händer i vuxen ålder att man träffar någon. Så man bara så otvunget och så enkelt bara hittar en sån kärlek till faktiskt. Och också en sån här manlig vän. Alltså det händer, visst är det ändå ganska sällan, eller? Det kanske inte är så för dig, men jag upplever det.
Jo. Jag menar, vi har ju pratat om det där förut, att du kanske hade haft mer manliga vänner om inte du var typ gift med Micke. Oh, Hamilton Södlund. Ja, men det är lite så här, när jag kommer och säger, men gud, ingen raggar på mig. Jag bara, nej, men alla vet att du är superlyckligt gift med honom också. Ja, det kanske inte känns super spännande att gå fram och ragga på en superkänd person som man lever ett liksom harmoniskt familjeliv, eller?
Nej.
Nej, jag vet inte. Det kanske man kan göra, men det där tycker jag är lite...
Om man inte har något typ av självskadebeteende, extrem kick... personlighet. Det kan man ju säkert tycka är extremt lockande och vilja förstöra eller erövra något som verkligen är kanske svårare att erövra då på något sätt. Det finns säkert en annan galning.
Men det som jag tycker är så intressant med den resan var att, så här, att nonsens på sen visade sig vara en ganska komplicerad person.
Mm.
Var, alltså, ändå med vissa människor som är det så blir allting så himla enkelt. Det är bara att ens, jag vet inte, ens egenskap eller erfarenheter passar ihop. Så det var så här, som att man skulle vilja leva resten av sitt liv på den resan.
Där drabbades du inte av 48 timmar från
nu. Nej, men det kanske handlar om då att om det inte fylls på med hög intellektuell stimuli efter 48...
det måste vara mycket så här, men det var ju det som räddade dig kanske den resan. Det var ju att det faktiskt med minst 48 timmars varsel byttes location. Så att vi från soptipp till barnhem, till knarkapark i Johannesburg, olika hotell, olika platser och sen mycket skratt och mycket intellektuell stimuli. Och inte heller så mycket vin, du var inne på det också, eftersom han inte drack då. Och vi hade ju inte heller något så här rykande behov av att supa. pappa där? Eller hade vi det? Nej.
Nej, det tycker jag inte. Nej, men det är väl det också. Att så här, om man inte vaknar narig så funkar det mycket bättre. Så det var väl det. Det var liksom perfekt. Det var som en perfekt. En ny tårtbit varje dag som var perfekt. Den perfekta tårtan typ. Det smakade så gött.
Ja.
Nej, det var härligt.
Nej, fan härligt men... Va? Men det ska bli. Vi var i alla fall på. Apropå din fråga där. Så var vi på vår första då. Vårt första mingel. Och jag kände mig. Som en eremit som hade så släpats ur en grotta. Och så här, förstår känslan. Och jag har alltid eller ofta betraktat mig själv som en
klient.
Men som en extrovert person som har vissa mingelskills och som liksom gillar att umgås och träffa nya människor och sådär. Men igår kände jag mig typ rädd för hela den grejen. Och gud, hur gör man? Får man krama människor nu igen? Hur hälsar man på folk egentligen? Så här, man då ska så här, jag råkade till exempel då, vår gemensamma kompis Margita var ju där. Och hon är ju kompis med Thomas Andersson Vi. Och de satt och chitchattade när jag kom. Och jag har ju träffat Thomas på olika tillställningar med Margita, så här, privata små födelsedagsgrejer och sånt. Så jag var bara såhär, hej, och ville ge honom en kram. Varpå han sträcker fram corona, inte armbågen, han hade gått till handslaget nu.
Med handske och typ pappers.
Ja, men liksom, att man såhär, oh, gud, och hela den konstiga grejen såhär, hur gör man? Vissa såhär kindpussas, andra liksom, det har varit så okomplicerat för alla oss som har någon form av lite så här social. Jag är absolut inte socialt fobisk. Det vill jag inte påstå alls. Men det är ändå så här, med ålderns rätt har börjat också så här inse. För att beroende på också hur man är placerad i sin syskonskara. Och med vilka syskon man har. Och sen beroende på också vad man har haft för position i sin typ... I sitt barndomsgäng, i sitt kompisgäng, så får man vissa egenskaper till sig ålagda. Och för mig då, som har två bröder, som då min mamma var så här, nej men de är blyga, kanske inte min storbror så mycket, men min lillebror så. Jag fick hela tiden höra att jag var så kavat och så självständig och att jag... absolut inte hade några problem och liksom stå inför en klass och hålla ett föredrag och du är så orädd, sånt där har du aldrig varit, du vet, så här. Men det stämmer liksom inte. Jag är inte världens bästa minglare, jag är ganska dålig på att gå runt och prata med människor som jag liksom inte känner och så här, presentera mig och nätverk och sånt där. Det är inte min bästa skill alltså. Jag hamnar gärna i så här köket med ett litet hemtamt gäng och står och röker cigg lite så halvt bly. Alltså förstår du, det är så själv...
Ja, jag fattar.
Egenskaper som har ålagt sen som man faktiskt överhuvudtaget inte besitter. Och igår kände jag att så här, det kanske är dags för mig att bara så här, embracea. Och det är också så med Micke är ju... Han har ju bara embraced sin asociala sida hela sitt liv. Han är såhär, sånt där går inte jag på. Sånt där gör inte jag typ. Alltså Nanook-style. Förstår du?
Ja.
Att man, såhär, man har bara såhär, följt minsta motståndets lag. Och bara gör inte sånt som man tycker känns lite obekvämt. Jag menar inte att det är så att säga vägen att gå. För jag tror man missar sjukt mycket. Jag tror att man vinner mycket på att gå emot sina rädslor och fobier. Jag tror att det berikar ens liv jävligt mycket. Men jag tror att det är svårt att gå emot sina rädslor om man inte erkänner att de där rädslorna finns.
Jag fattar.
Förstår du? Så det är mycket bättre att vara såhär, gud, nej men det här är min sanna känsla inför det här. Hur kan jag jobba med det? Istället för att bara fake it till make it up.
Nej, jag vet, men sen kan det också bli ett försvar som vissa är såhär, så är jag gillar
det. Ja, men det är klart. Ja, men
nej, men bara, okej.
Jordens samlade manskår, typ. Kör ju den grejen, för de är ju så här, ingen vill ju erkänna sina svagheter eller sina rädslor, eller du så. Utan det är bara så, nej, jag gillar bara inte det. Jag tycker inte om släktmiddagar. Du tycker inte om.
Alltså, det är inte min grej, jag gillar inte julen.
Nej,
man bara, men ta bort skinkan ur din mun.
Ja, men så att jag hade då vaknat upp i morse. Vi var på det här minglet. Det ska sägas att det var sjukt trevligt. Men det föregicks då visst typ eremitångest.
Och vad hade du på dig? Vad då var du fiffad?
Ja, fiffa jag fiffade
ner. Du berättar lite. Liksom fiffa ner tillsammans i ett stora 80-talsbadar.
Ja, det gjorde vi. Men Micke är också så här. Eftersom han tycker att alla såna där grejer är obehagliga. Då ska han alltid så här in i det sista sitta och göra något helt bizarrt. Typ. Som igår satt han då och fick för sig så här. Jag måste klippa framsidan av trädgården. Alltså klippa gräs, så att 3 minuter innan det skulle vara iväg så satt han fortfarande på gräsklippare, så då måste han så springa in och så här. Så han hade inte så mycket fiffande där, men det blev han fick köra någon snabb dusch av någon slag, men jag fixade mig och jag tyckte det var ljuvligt att få göra det. Och det var ljuvligt.
Vad hade du på dig?
Jag hade på mig en Gucci rock som jag har fått, som jag så. Den fick jag precis när coronan kom. Och då var jag tvungen att liksom bara ta igen dens förlorade tid i rampljuset.
Var du naken under eller vad hade du under? Det hade varit så stort. Du bara, kom hem och bara, älskling. Man har också helt glömt allt med sådana skills, tycker jag. Vi låg lite själva igår. Jag bara såhär, jaha, hur gör man nu?
Gud, jag, när du säger så här så börjar jag tänka på att Micke precis skickade ett väldigt roligt sms till mig. Och att jag skickade ett roligt sms tillbaka till honom. Men jag kan inte läsa upp det. För att det kommer eventuellt citeras i annan media. Och det kan bli väldigt sjukt då. Jag ska ta det till off the track sen.
Ja, gud, nu kommer det folk bli tokiga.
Men vi har en viss typ av humor när det gäller det sexuella som är... Ja, men du ska få ett lite smakprov på den sen. Jag tror att du kommer kunna förstå den och skratta väldigt mycket till det. Men, och det...
Du har tjej berättat om att ni skulle ha sex 3 gånger på Grand Hotel även fast du hade ryggskott, så det vet inte.
Men det var ju då jag kom
kanske
på.
Nästa podd. Ja, men jag lämnar som lite cliffhanger.
Vi ska se om det här är för sjukt att framföra.
Jag ska supa ner den här bara, så ska
jag få podda. Nej, men hur som helst. Det var sjukt nice. Och sen gick vi också ut och åt på Barbro i Hornstull. Har du varit på den restaurangen någon gång?
Ja, jag vet precis. Ja.
Jag kan bara säga så här, helvete. Jag är knockad, smashad och bara överlycklig över att serveras en måltid som fan mig var den bästa jag ätit på säkert 2 år. På en restaurang.
Fan, då har du ändå checkat på lite.
Men jag har checkat på, jag har varit kan. Jag har varit liksom i Italien. Jag har ändå varit liksom på några av de främsta liksom restaurangerna i Europa. Men det här var riktigt, riktigt bra. Det är asiatiskt.
Vad var du gillade så himla mycket?
Ja, men det var, nej men jag, det allt. Men framförallt att man blir så här förvånad av... Menyn ser ju så här att man bara, okej, det är lite sushi och lite sashimi och lite så här asiatiskt. Menyn så där, till en första anblick var ganska oimponerande. Men sen, alltså, både presentationen, att det var vackert. Men sen att det var, alltså, heureka gott. Det var smakkombinationer, det var, alltså, textur. Allt var genomtänkt, perfekt och såna otroliga smaker. Vi var så här, både jag och Micke var så här, vi bara typ var så här, var tvungna att säga till servispersonalen och gå till kockarna och bara vara så här, ja men du vet när man obey blir helt vördnadsfull inför ett sånt hantverk som
Gud vad
underbart. Ja, det var helt underbart. Gå dit med Mattis. Det var ju inte jättedyrt heller. Så vi lämnade restaurangen och hade liksom en nota på 1000 då.
Va?
Ja, så det var helt fantastiskt. Gå dit på en liten dejt. Det låter otroligt.
Okej, vi skulle faktiskt gått på dejt ikväll, men Frasse tog, han var på sin 5-årskontroll på BVC igår och tog en spruta och låg som en liten kaminkanin hela natten och hade typ en så här avtrillad leprarm i morse och var så här, mamma, vad har hänt någonting? Och nu är han liksom, han är så skillad, han säger, okej, ska inte du till Parkcafé typ? Jag vill säga, nej, jag ska in till kontoret. Så här, aha, men okej. Men innan dess då vill jag ha en sockerbulle, en smoothie som smakar hallon och jordgubb. Och vad var det mer jag skulle ha? En macka med skinkost och en gurksluring.
Fan, han har en sån här, vad heter det när man ska ha en sån här lista som man lägger i en loge inför en spelning.
Ja, han bara vita liljor, hashish. Nej, han är jävligt skillad alltså. Han är också den sista. Och det börjar bli liksom lite påtagligt för mig. Och jag träffade en annan mamma igår. För jag lämnade tillbaka hennes ungar till henne, för de hade varit här och lekt. Och hon har också en liten som är faktiskt ett år yngre än fransåsen. Och hon har 6 barn, den enda som typ har slagit mig här i Bromma. Och det känner jag att det är imponerande. Men hon sa ju det att de andra känner ju att man vet att det är den sista, och det blir då så otroligt värdefullt, men också att det inte blir så mycket sotisk stil på det, för att de säger de någonstans förstår.
De kan unna en att man typ behöver ha den här, man behöver babyfiera dem.
Men du vet den här 4-årsåldern, den är så omotståndlig, alla åldrar är fina. Men den här 4 år när de fortfarande så här gråter och man inte ligger i sängen när de ska lägga sig. Kommer springande, är så glada och roliga att prata med. Inte annars så här slöfasoner, utan så kör de skate så kör de tills de dör typ. Det är ingen så här, de har inte fått någon liksom blasé-skill som Bobo nu vid 7. Han bara, det orkar inte jag.
Mm.
Hämta det. Ja, men liksom, det händer väldigt mycket mellan så här 4 och 7 tycker jag. Alltså det är klart att det gör. Men vid 7 känner man så här, nu börjar första ring. Eller först, nu börjar första klass. Nu vet de att de är en egen person. Nu vet de att de kan ställa krav och leva. De klarar sig bättre än vad de trodde utan mamma och pappa typ. Vilket ger ett nytt självförtroende såklart. Och inte samma liksom beroende av gudadyrkan. Så jag säger, okej, vi kanske ska fika lite nu, Frans, typ. Så han bara, men nu vill jag dra till förhus, typ. Jag säger, okej, du vill inte ha en bulle till, typ. Och han är aldrig sjuk, och i morse var jag säger, du kan stanna hemma, du måste stanna hemma nu. Och jag vet inte, jag tycker det är svårt. Jag tror att räddningen är, som kikar lunch med en kompis idag, hon har 2 döttrar som är tonåringar nu. Hon bara, nej, men vadå? Nu är de liksom inte så himla sköna och härliga. Nu är de inte glada att vifta på svansen när man kommer hem. Så att hon löste ju det då med att ha beställt en hund. Att människor behöver andra varelser i sitt liv som tycker att man är fantastisk stort sett vad man än gör.
Ja.
Jag tror att det är det det handlar om.
Ja.
Det som är,
eller det är ju såklart sjukt satisfying, tror jag. Och jag tror att det är så här också, det måste ju finnas någon typ av instinkt hos oss människor att vilja bonda med det här lilla och liksom vårda, och att det är någonting som ger oss såna jävla endorfinpåslag helt enkelt liksom. Och sen, det är klart att det inte stämmer för alla och att det är individuellt och så här, vissa hatar småbarnsåren och så här, vilket jag i och för sig har extremt svårt att förstå, men jag kan samtidigt förstå att liksom förnuftet säger oss att också att det är en jävligt utsatt tid när alla ens egna behov sätts åt sidan för att man helt och hållet ska gå upp i någon annans behov och helt och hållet bara så uppslukas av att ta hand om på något sätt. Men om man embracear det, och det är väl också det som är så lite ironiskt, det är lite som vi var inne på förut, så här, precis när man har lärt sig om sin fucking menscykel, då ska man typ upphöra in i klimakteriet. Det är också så här, precis när man liksom, det sägs ju att flow uppstår när ens kunskaper kring någonting och erfarenhet av någonting stämmer överens med utförandet av det. Det är då det uppstår flow. Och jag kan ju säga så här, i mitt föräldraskap till Fox så är det just flow man upplever. För att man är ju här och nu. När man är mamma till ett barn som är, låt säga, mellan 1 och 4, 5 kanske då, innan de blir mer självständiga varelser och har mer input utifrån. När man är föremålet för deras absoluta kärlek och också föremålet för alla deras behov för att liksom tillfredsställa dem, då hamnar man ju väl i det här flowet i bästa fall, alternativt i den här känslan av extrem otillräcklighet. Och jag menar det är en paradox på något sätt. Och om jag jämför med när jag var mamma till Olga när jag var 22 år, då hade jag ju så mycket otillräcklighetskänslor. Och hade ju sån behov av liksom avlastning och så här, gud, jag måste bara få ha en barnvakt. Och min mamma ställde ju upp extremt mycket för mig då, vilket gjorde att jag hade mycket av den här egentiden. Men jag hade också fullt upp, jag skulle försöka skapa mig själv någon slags liv, någon slags yrkeskarriär. Jag hade liksom inte valt hur jag ville göra mitt liv. Och nu med Fox så är ju det är liksom först nu i mitt föräldraskap när det är liksom eventuellt mitt sista barn. Man ska aldrig säga aldrig. Men just nu känns det så. Och det är nu det känns egentligen till 99% bara flow och härlighet. Det är liksom lite irriterande att det ska behöva så här fyra liksom träning eller tre träningsbarn och sen när den fjärde kom så var man liksom helt sans med uppgiften att vara mamma.
Ja, jag håller med dig. Nej, orättvist, orättvist. Men det som jag känner är ändå att det blir lite så att det strösslar av sig på andra, att misstag man har gjort med de andra. Nu kan jag ju känna att både Bobo och Frans känns det som så här, att jag har gått så här 60 kurser i bra mödraskap mellan liksom.
Du hade ju tränat tre stycken. Under påvra omständigheter också. Under ganska hård press. Det kan jag ju känna också med, så här, med mina tre barn. Att man så här, dels hade hela den här karriärshetsen och stressen och aldrig jobbat så mycket som typ när Lollo var liten. Plus att man hade så här havererad, galen relation. Genomgick en skilsmässa och så här. På det sättet så är det jävligt orättvist liksom, att man har liksom den här fjärde och då troligtvis sista ungen som bara får räkmack i livet. Det är så här stabilt, det är lugnt. Det finns mat på bordet. Folk behöver inte så här jobba galenskap. Liksom. Eller folk, vi som föräldrar. Liksom. Mm. Och nu känns det som att jag skulle kunna ha liksom fyra barn till.
Jo, men problemet är bara att skulle du skaffa ett till barn så skulle det bara vara för din egen skull. Inte så här, jag och Michael vill ha ett kärleksbarn typ.
Nej, det skulle
eller?
Nej, det skulle nog inte göra våra
nej, nu hör jag på dig. Nu är du inne i någonting. Du blir mycket orolig. Jag måste hoppa, hämta bilen på verkstaden och komma över till dig. För att jag menar, när vi pratade om det här för typ ett år sedan, då var det så här, nej men det kommer inte gå. Jag kan inte ha några fler barn. Det är ju så. Jag känner en kille nu som håller på att separera med två små barn. Och han, liksom, han bara, fan jag fyller snart 60. Du kan ju tänka dig själv, mycket typ. Med en bebis, Foxen. Alltså det är ens ansvar. För det kan ju hända. Det är så här, jaha. Tycker du att det var en attraktiv tanke för någon av er? Han bara, okej, åk iväg du älskling på fotograf och dokumentärresa. Jag tar dem alla. Jag tror liksom inte att det finns något intresse riktigt. Inte för att säga förutfattade meningar. Så att, det är ju samma sak om jag skulle skaffa ett barn till. Mattias vill ju absolut inte det. Då skulle det bara vara så här, I'll do it for me. Jag har klarat allt det här och fixat. Nu är det en som bara är för mig. Bara så här, skiljer mig, flytta till ett kråkslott och så här, adoptera 16 ungar.
För resten av livet.
Ja, jag tänkte på det igår. Du har väl slutat amma nu? Jag kommer bara att tänka på att jag har inte frågat dig. Är detta en skamfråga eller?
Nej, det är ingen skamfråga. Men det är roligt att vi har slutat att amma per se. Eftersom det inte kommer någon mjölk ur mina tuttar. Men jag ska erkänna att det snuttas några minuter varje kväll ändå.
Ja, jag fattar.
Du vet, det är den här sista. Och det, nu är det också så här, jag vet inte, jag läste
anemiska droppen.
Nej, det finns inte en droppe kvar. Det är bara någon slags så här rest.
Han torrsuger.
Ja. Exakt vad han gör. Och han, det roliga är att han vet ju att han inte ska det och så här, men han, eller att han inte ska, men han, det är över. Och jag blir helt galen. Jag blir så här, nej men nu är du färdig med det här. Du är så stor nu. Så här. Han bara, ja, men bara liten stund. Det är så sjukt att man har den här diskussionen med en treåring. För en treåring kan ju både prata, tänka fram och tänka bak. Och han minns ju när han var en liten bebis. Han vet att han inte är en bebis. Han vet att han inte tuttar längre. Men så ändå kommer det där lilla behovet av att vara liten. Precis när han ska somna.
Men jag bara tänker, för Frasse kan ju ibland säga när man typ tittar bort. Så kan han säga, hugga ner som en kobra och så här, snutta till, du vet. Man säger, men gud, vad gör det så lut? Och så garvar vi så här, vad tokigt det där var ändå.
Ja,
det var jättetokigt. Ja. Men, men att bli torrammad, jag undrar bara lite. Jag kan bara tänka mig hur det känns att man så här, suger på någonting. Eller för sig, det gör ju män ibland.
Nej, jag ska inte göra några jämförelser. Men det tror jag inte att de gör med karaslokarna.
Bitchy,
det är så Jag tycker att det har varit en sån ynnest att få göra det här avslutet. Jag vet ju att så här, alltså, det finns inga rätt och inga fel i det här fallet. Och det finns ingenting som är snuskigt eller konstigt eller liksom, utan det är bara en överenskommelse mellan en mamma och hennes barn hur det här avslutet ska göras liksom. Och antingen så bestämmer man sig bara en dag, eller så låter man det få ta den tid och försöker så här utforska. Och jag tycker jag var så sjuk, ingen jämförelse övrigt, men jag har ju ett stå, alltså en häst som ju har ett föl. Och i hästars värld, precis som i människors värld, så har människor försökt liksom skapa modeller för hur den här jävla avvänjningen ska se ut. Så man, det har liksom alltid problematiserats. Och i hästars värld så har det gjorts då, när fölet är 6 månader plockar man det från mamman och så sätter man det tillsammans i en unghästflock där den får växa upp typ. Och så har jag börjat läsa på om det där. Liksom, hur funkar det i vildhästflockar? Hur funkar det? Varför gör vi människor så här egentligen? Och vad händer om man inte skiljer sto från föl? Och så har jag liksom hittat en hel rad studier på det här området. Och låtit mitt sto och hennes föl fått fortsätta gå tillsammans med varandra. Vilket har givit upphov till så otroligt mycket frågor. Från människor. När ska du skilja av henne? När ska du, precis som det är med spädbarn och mammor. Har du inte slutat amma? Mm. Gud vad konstigt. Så här. Men är det inte svårt att plocka ut mamman och låta fölet vara kvar? Och jag har själv haft mycket rädsla för det där. Så här, och gud, hon kanske inte kommer bli lika lätt att träna om hon får gå med sin mamma. För de går ju att ta skydd av sin mamma hela tiden. Och blir väldigt... alltså deras separations... Det är svårt att separera dem liksom. Men jag har låtit det där vara ett försök. Och det som är så jävla vackert att se, att nu är Lilja 1,5 år gammal. Hon snuttar fortfarande, men absolut inte lika ofta. Och det är ingen som helst problem att separera de här 2 hästarna från varandra. Nu först har de blivit mogen för det. Jag har inte behövt träna dem i det. Jag har inte behövt göra någonting för att det här ska hända. Det är bara det att... det har tagit så här lång tid. Och det är liksom inte alls brukligt i när man föder upp hästar. Utan det är så här, 6 månader, annars så blir det galenskap. Och så här, nej, det blev inte galenskap. Det är världens trevligaste häst och det är världens enklaste häst att hålla på med också. Och det har inte varit något som helst problem. Och jag har ridit på mamman till hästen sen fölet var 3 månader. Men då har ju fölet fått följa med.
Men jag bara tänker så här, det är så mycket skitviktiga människor som har så här skitviktiga idéer om saker och ting
som ska gå till. Som de inte har en endaste jävla aning om och som har så här fuckat upp både för djur och människor. Och vi människor är ju djur också. Men det här med att så här hålla på med jävla tabeller och tid. Vad är det som säger att så här 6 månader exakt på varenda individ? Nej, men det är så jävla mycket konstigheter i... det vi har valt att kalla för vetenskap som inte stämmer. Alltså idéer om hur djur fungerar, framförallt djur då, som kanske inte heller går att prata. Man kan liksom bara iaktta deras beteenden och deras mönster. Men de liksom får inte säga att jävla piss själva om hur de känner för att ha det. Och då bara 6 månader blir perfekt.
Jo, men just det här, vi måste bara, det med skitviktiga människor som tycker att de är skitviktiga, de vet hela tiden.
Ja.
Vissa människor har ju faktiskt lite så här, men de får, jag tycker så här, vissa får faktiskt sitta på sina höga hästar för att de kan jävligt mycket.
Mm.
Ja, vi behöver inte nämna några namn, men det är så väldigt många... som bara helt säkra på att de kan saker som de inte kan. Jag tycker det är så fascinerande. Det är så otroligt, liksom, så roligt drag. Att när man känner sig så här, har mindervärdeskomplex eller inte riktigt orkar engagera sig, då är det så många som drar till med någonting så här. Mm. Nej, men för så vet jag att det är. Man bara så här, evidens, tack. Bevis. Beprövad
erfarenhet.
Människan orkar inte. Man bara så här, ja, men det var ju som för några poddavsnitt så pratade vi om Jenny Kos. Och du är ju mer insatt i henne än vad jag är. Hon pratade ju om jag ska säga, både kvinnliga tabun, men ja, PMS, underlivet. Hon har ju också kurser, eller hur?
Mm, framförallt så har hon ju då på Boon TV olika föreläsningar om menscykeln, om PMS, om fertilitetsförståelse. Det är det hon är utbildad i.
Mm.
Och nu hade hon senast en otroligt spännande... Hon ger...
Varför vet du om det där med fertilitetsförlösning?
Du behöver inte oroa henne, jag berättar allt för dig. Nej, men hon,
ja, det är bra då.
Jag tycker att den metod som hon... jag har ju svårt med hormonpreparat, eller jag kan inte äta det överhuvudtaget ju, av olika skäl. Och då måste man ju ha fertilitetsförståelse liksom. Om man nu inte kan ha spiral heller, vilket jag inte heller är så sugen på. Då är det ju det som återstår.
Finska rycket är inte mycket bra på det heller.
Men det kan man aldrig lita på.
Verkligen inte lita på.
Det har jag lärt mig. Vi har beprövad erfarenhet, så det är inte en pålitlig metod. Med någon far.
Precis. Evidens.
Ja, men så är det. Men,
hur som helst, då var det några som skrev till mig så att de ville berätta sanningen om henne då.
Mm-hmm.
Hur många det var som hade beställt hennes paket och jada. Var så missnöjda. Hon var bara liksom en charlatan häxa som liksom försökte lura människor pengar.
Mm.
Och då svarar man ju bara lite mild så här, vilka, känner du någon eller handlar det om dig och så här. Och då blir det ju 99 av 100 gånger helt tyst. Man vill bara säga någonting eller tycka till om någonting. Men det finns aldrig någon evidens.
Nej, och det som gör mig så fruktansvärt upprörd beträffande kritiken som riktas mot henne. Det är ju liksom så här, hon vill bara tjäna pengar. Och det hon då tjänar pengar på, det är privat rådgivning angående fertilitetsförståelse. Föreläsningar på Boon TV där man då kan betala för att få tillgång till hennes föreläsningar, och det är ingen dyr peng, det är så 250 spänn och så får du se 10 föreläsningar på olika teman, toppen pris tycker jag. Och sen så kan man beställa då olika typer av såna här alltså vitamin- och mineralpaket via Gryningens hälsokost, en vanlig hälsokostbutik som säljer vitaminer och hälsokostpreparat. Där hon har satt ihop då ett paket med olika då... what the fuck, jag vet inte exakt vad det är. Men det är
så
liksom...
det är alltså Gärd och Ulf på typ spettans vitaminkontroll som man ska bli arg på. Inte, jag
precis
fattar.
Som alla tider när det handlar om kvinnor som tar tillbaka kunskapen kring ett område, så ska de liksom... Det ska direkt häxas. Man ska liksom inte... Mm. Så här är det ju, tycker jag... Tyvärr, när det gäller naturvetenskap ofta, så anses det vara den högsta kasten bland vetenskaperna. Mm. Alltså läkare, medicinare generellt, de är så här, de står liksom inte ut med att andra vetenskapliga paradigm belyser hälsofrågor. Att man till exempel kan belysa hälsofrågor ur ett sociologiskt perspektiv. Alltså man kan ju belysa hälsofrågor för fan ur ett teologiskt perspektiv. Jag som har läst teologi liksom. Och försöka ta reda på om människor mår bra av att tro på Gud till exempel. Vilket man har konstaterat i massor med studier att ja, människor mår bra av en gudstro. Men hon har aldrig utgett sig för att vara medicinskt utbildad. Hon har aldrig utgett sig för att vilja ta det området. Det enda hon vill är att kvinnor har rätt till fertilitetsförståelse. Att liksom den medicinska expertisen har en skyldighet att utbilda flickor och kvinnor i hur våra underliv typ ser ut, hur våra hormonella system fungerar och vad man typ kan förväntas kunna göra åt exempelvis PMS och vad det beror på. Inte bara så här, oj du har PMS, vi kan konstatera att du mår piss, här har du antidepressiva.
Det är liksom jag tycker inte... det är jävligt spännande idag. Nu ska jag faktiskt göra lite kram för en ny podd.
Ja, jag läste om det också, jag blev så himla glad.
Ja, jag med, och bara så här, du har pratat om 66 gånger, det var ju en bra idé, så det var ju bra att göra någonting, någon sån typ av podd. Men okej, vi var två på bollen.
Men nej, men de är rätt i tiden, det är klart att de har också fångat upp, och de har ju vi pratar alltså om Hanna och Amanda, Perfect Day Media, som ska starta gynpodden, eller var det gynekologpodden?
Nej, gynpodden.
Gynpodden. som ska behandla frågor om kvinnlig då hälsa. Och Amanda och Hanna har ju varit pionjärer på det här området och har ju lyft de här frågorna i Fredagspodden genom hela Fredagspoddens historia. Så att liksom de, vi ska inte säga att vi är två på bollen, vi är typ femma på bollen.
Nej, absolut inte.
De har gjort
inte
sjukt mycket för att skapa...
Men de berättade ju om att de hade en gemensam liksom, vad ska man säga, manual där man fick skriva när man hade mens.
Mm, precis.
Och PMS och sådär. Och att man liksom hade, att de hade koll på det bland sina anställda. Vilket jag tycker så här, ja, det är väl liksom, det är väl bara supermodernt och super liksom preventivt och smart. Istället för att folk ska sitta och kolla på så här man ska gissa varför någon är på dåligt humör, man ska sitta med så här hemliga appar bara så här, idag ska jag nog ha en flanellskjorta enligt den här appen, det gillar kvinnor. Det är då det blir så här hittepå, det är då det blir charlatan, inte när liksom it's in the open air. Men då skrev Amanda då i alla fall på sin Instagram att hon har haft restless legs.
Restless legs, ja, precis.
Ja, jag bara restless.
Okay. Restless legs, alltså olika myrkrypningar i benen som uppstår nattetid.
Men vidrigt, alltså när man har det, det är så vidrigt så att det är...
Har du haft det?
Ja, gud, jag har inte du det.
Nej, aldrig.
Ja, men jag har ju också... men nu förstod jag också lite. Då skriver Amanda att hon har haft sådana problem, sömnsvårigheter hit. Och så har hon frågat då sina följare om det här. Och så är det någon som har kommit upp med att hon kanske har järnbrist.
Ja.
Och det var så roligt för i morse, Mattias jobbar ju på Wear Labs och de har ju hälsotester. Och då är det ju väldigt ofta där kvinnor blir så chockade att de har järnbrist liksom. Ja, men det är väl, det var något så här att en stor andel, nu ska jag inte säga, men typ 60% av alla kvinnor hade järnbrist när de testade sig, till skillnad mot liksom typ 7% eller något sådär av män. Så det är liksom väldigt, väldigt vanligt. Just på grund av att många kvinnor blöder väldigt mycket när de får mens. Och då försvinner liksom, och så fyller de inte på med järn. Och det var just det som ja, men Amanda konstaterade, att hon hade liksom för dåligt järnväder på grund av att hon blödde så mycket när hon menstruerade. Och hon kunde ha gått i sina glada dagar med restless legs for the rest of her restless life. Liksom.
Mm.
Så är det. Och det är det som jag tycker är så himla, himla hemskt med just att allting ska vara lite hokus pokus och tyst och gömma under att det är så många som faktiskt verkligen lider i onödan liksom.
Ja, men det är väl det som är så fruktansvärt provocerande. Jag hade ju också järnbrist. Jag hade inte den typen av symptom. Jag hade andra symptom, dubbelslag på hjärtat och jättekonstiga så här hungersug. Alltså man får blodsockerfall för att det är som att kroppen hela tiden går runt och har en brist, och då får man så här, alltså kroppen vill bara kasta i sig någonting som kan åtgärda den där bristen. Så jag hade så här, alltså helt sjuka så här svimningskänslor och sånt. Just att så här, vården inte är så benägen att provta alla typer av järnvärden. Du har ju olika typer av... Du har ju depåjärn och sen så har du ju blodet som, alltså järnet som finns i blodet. Det är två olika järnvärden man behöver hålla koll på. De bekostar inte alltid... provtagning för båda de här tillstånden, eller vad man ska säga. Och det gäller ju mig som också har hypotyreos, att så här, det finns tre olika värden att hålla koll på om man har sköldkörtelproblematik. Först är det ju liksom ja, men den inflammatoriska TSH-värdet, men sen är det så här, vad heter det, alltså tyroid 4 och 3, det är två olika hormon, och det vill man inte heller bekosta. Och det är typiska kvinnor och kommer där man är såhär, nej men du har liksom du är inom normalspannet. Jo, men det kan ju variera beroende på vem man är som individ också. Vissa människor får liksom sköldkörtel, alltså symptom på underfunktion i sköldkörteln vid liksom vid ett värde som faktiskt ligger inom normalspannet. Och det, då ska man inte nöja sig med det. Man ska ju bara säga, men du har ju symptomen då. Men då kanske vi ändå ska så här börja utreda och se vad vi kan göra åt det. Och det finns massor med grejer man kan göra åt det utan att behöva äta sköldkörtelhormon. Det är också den grejen som är så här, där gillar jag gynekolog. Så att så här, okej, om du har extrem PMS, lösningen kanske inte är att äta liksom antidepressiva eller ta en hormonspiral. Det finns andra vetenskaper som har belyst det här problemet ur andra perspektiv. Det vill säga så här, kostrådgivning. Att du kan faktiskt börja äta på ett annorlunda sätt. Mycket mer näringstätt och se till att du har liksom, inte sitter och har massa näringsbrister. Och det kanske kommer reglera din PMS så att du får ett bättre mående. Det är det hon är väldigt mycket inne på. Hur som helst, jag välkomnar all typ av upplysning kring kvinnohälsa. Jag tycker det är så jävla viktigt. Jag tycker det är sorgligt att jag är så här 43, snart 43 år fyllda och nu är jag 78. Nej, men att vi, nej, jag vet, det är nu man men, typ har börjat så här. Jag tycker det är sorgligt. Jag vill nej, se innan jag dör allting, att det här ska vara lika prioriterat som ja, men andra hjärt- och kärlsjukdomar hos män till exempel, där man har kommit extremt långt liksom med pacemakers och fanans moster liksom. Man har ju typ fått stopp på
men det är också så här, ja, men man ska ta reda på all jävla skit själv. Och sen när man är, så här, är på spår om vad man tror att man har råkat ut för, då kan man inte få svar på 1177, för de vet inte. Det står olika på varenda jävla liksom, sajt. Och det blir som att så här, leta efter en hål i en liksom, höstack istället för så här, okej, vad är de generella? Här är tips på vad du kan göra. Det är så här, det är liksom ett ensamt sökande i typ, botten på en menskopp. Quote me.
Ja, för fan.
Ja.
Och där min kära vän, säger
vi tack för oss.
Säger vi tack för oss. Återigen en liten reminder till er alla där ute att så här, fan, kämpa lite grann för den kvinnliga hälsan. Vad kan man göra, tror du, så här, för att lyfta det här? Jag tycker man, alla vi som är mammor till flickor ska...
Alla vi, är det du?
Men alla ni som lyssnar.
Jag tror du sa till mig.
Även
du till barn, måste till barn.
Du har i alla fall en massa systerdöttrar. Och deras olika typer av hälsoproblem gällande gynområdet. Ta det på allvar. Sök och kräv hjälp för det. Kräv adekvata provtagningar, utökade provtagningar om man inte får det. Och liksom...
Imorgon ska jag ju till läkaren och se då om jag kan operera ihop mina magmuskler. Så nästa vecka utlovar jag mer kring det här. Och också så kommer du få plocka upp spillrorna av mig då min älskade äldste son åker till Costa Rica på lördag.
Åh, herregud. Ja, jag ska förbereda en...
Var beredd.
Ja, jag ska vara beredd. Älskling. Mm. Åh, för fan vad det kommer bli härligt och underbart för honom. Du kommer njuta av att se honom njuta. Jag är helt övertygad om det.
Du vet att vi måste planera en julresa.
Det får bli Costa Rica.
Costa Rica. Puss och kram. You fucking love like Costa Rica.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.